Ja, för mig var det så att jag i mina övre tonår fortsatte att framhärda i ett beslut som jag var väldigt stolt över, nämligen att jag tänkte förbli ungkarl. Det enda problemet med denna min föresats, det var att det då och då dök upp varelser av det motsatta könet som gjorde visst intryck på mig, som jag faktiskt ibland kunde bli ganska hänförd över till och med. Och så hände det sig att jag under en semestervecka uppe i de norska fjällen mötte en sällsam uppenbarelse som definitivt och effektivt gjorde slut på alla mina ungkarlsdrömmar. Vi kom att sluta ett förbund med varandra som snart ska fira sitt 24-årsjubileum. Och jag skulle inte vilja haft det annorlunda. Men det är inte egenskap av någon expert på äktenskapsfrågor som jag idag står inför med det här ämnet lagt på mig. Tvärtom så har mina erfarenheter och brister och tillkortakommanden tillika med omfattande själavård med människor i äktenskapskriser gjort mig väldigt ödmjuk inför den här uppgiften. Ingenting kan som äktenskapet lägga i dagen våra svagheter och brister, för att inte säga våra sämsta sidor. Någon har sagt att om påven hade varit gift hade han aldrig kommit på läran om påvens ofelbarhet. Om du tror att du är fullkomlig, gift dig. Och du kommer snart ner på jorden. Och egentligen skulle man kunna säga att därmed är ett av äktenskapets viktigaste syften uppnått. Det har en förmåga att hålla oss ödmjuka, om vi är ärliga, och beroende i så fall på Gud, den helige ande. Med stor tveksamhet har jag antagit utmaningen att under bara 45 minuter säga något om ett så brännbart, kontroversiellt, komplicerat, sammansatt, svårbemästrat, känsloladdat ämne som äktenskapet. Men det som gör att jag ändå vågar, det är att Bibeln har en sån upphöjd dignitet given åt denna förening mellan man och kvinna, och att den bär på en stor hemlighet. En hemlighet som har med den ljuvligaste och största av alla sanningar att göra, nämligen den om Kristus och församlingen. Och min önskan och bön är att vi idag ska ana någonting åtminstone av Guds stora tankar med äktenskapet, och att vår respekt och vår tacksamhet för detsamma ska öka, samtidigt som vi motiveras och inspireras att tro på det och arbeta på våra äktenskap, för att de ska utvecklas mot det som Gud vill, till glädje inte bara för oss själva och vår närmaste omgivning, utan också för vårt samhälle och inte minst vår församling. I en tid av växande skepticism och misstro och bristande respekt för denna gudagivna samlevnadsform, så är det vi som Guds folk, om några, som ska visa att vi tror på äktenskapet och att vi anser det vara både värt att hedras och att arbeta på. Inte genom att odla någon slags naiv, sentimental, romantisk syn på äktenskapet, utan genom att erkänna att det är så svårt, att det kräver både arbete och möda, och att det är värt allt detta. I varje församling borde finnas en ständigt pågående äktenskapsskola, där vi förbereder unga människor för denna stora sak i livet. Vi har haft under många år i min hemförsamling, jag har ett par test med mig här ser jag, som jag brukar ge till unga människor som just har förälskat sig med varandra. Det gäller ju först att ta reda på om det är kärlek eller blind förälskelse innan man överhuvudtaget går vidare. Och lite andra såna här frågeformulär för att känna den här kärleken på pulsen. Kanske lite på skoj också, men för att få igång ett samtal mitt i församlingen om de viktigaste frågorna, och visa att även för unga människor som står där så nykära varandra, äktenskapet kommer att innebära svårigheter. Och att om vi mitt i församlingen kan behandla de kriser som vi vet kommer att uppstå, så avdramatiserar vi väldigt mycket och hjälper ju våra ungdomar att våga gå in i äktenskapet på ett mer realistiskt sätt. Det är ju så att alla unga människor helt naturligt med stor förväntan ser fram emot det här med äktenskapet. Och vi som har varit med om det en tid vet att det innehåller svårigheter som de knappast har en aning om. Vi har ett ansvar att hjälpa dem och att öppet tala om sådant och söka Guds ords stöd. Och jag har upptäckt att kristna ungdomar som gifter sig ibland har svårare att anpassa sig till varandra. Det är för att de har laddat äktenskapet med så oerhört stora förväntningar. Utifrån resonemanget att Gud har ju nu fört oss samman, så nu börjar dansen på rosor. Och så kommer plötsligt första grälet och första lilla krisen, och det blir en stor chock för dem. Och jag har haft dem som har kommit tillbaka till min expedition och sagt: vi måste nog ha gjort ett fel val här. Varför då? Varför tror ni det? Jo, vi har grälat med varann. Och så tror man har varit fel livspartner. Och så tror man i sin ångest och skuld att hela livet inför Gud är förfelat nu. Vi är helt utanför Guds vilja. Andra försöker hålla fasaden, dölja krisen, hålla skenet uppe. Och det går åt en massa energi till detta, och det är dömt att i längden misslyckas. Glädjen håller på att försvinna. Omgivningen märker det. Så det gäller inte så mycket att arbeta på att hitta den rätte som att utvecklas till att bli den rätte. Sen vill jag, innan jag säger nu en hel del om äktenskapet, betona att det finns inga fullkomliga äktenskap. Det finns många misslyckade äktenskap. Det finns många äktenskap i kris. Det finns många äktenskap som kämpar. Det finns sådana som arbetar på sina äktenskap och därför har lyckats ganska bra. Men det finns inga fullkomliga, därför det finns inga fullkomliga människor i något äktenskap. Och jag vill också avliva myten om äktenskapet. Det är nämligen inte så att äktenskapet är livets högsta mening och mål. Det finns högre värden i livet än att bli gift. Och det högsta är att ha rätt ställt med Gud och att tjäna honom i sitt liv, vare sig man är gift eller ogift. Äktenskapet är heller inte avsett att möta en människas alla behov. Det är begränsat. Äktenskapet är någonting temporärt, någonting som har med det här livet att göra bara. Och det är väldigt skört, och den kan plötsligt komma till sitt slut genom att en partner dör till exempel. Det är ingen garanterad lycka att gifta sig. Och att leva som ogift är ett lika fullvärdigt liv som att leva som gift. Det ogifta ståndet värderas mycket högt i Bibeln, och det gör faktiskt att den som är ogift är fri att tjäna Gud mer och kanske bättre än den gifta människan. Så Nya testamentet värdesätter det som har valt att leva ogifta. Och de är också värd vår respekt och församlingens respekt. Det skulle vara under vår värdighet att på något sätt tala nedlåtande eller skämtsamt om dem som har valt att leva ensamstående. Vi tror på äktenskapet därför att vi tror på Gud. Till det är i honom som äktenskapet har sitt ursprung. Vi lever i ett samhälle där det finns en utbredd misstro mot äktenskapet som samlevnadsform. Och det finns många faktorer och krafter som samverkar till att hota äktenskapets lycka och existens. Resultatet ser vi i 20 000 skilsmässor i vårt land varje år, vilket innebär 40 000 män och kvinnor, smärtsamma upplevelser och sår i sin själ varje år. Kanske lika många barn, förutom alla andra som delar lidandet, föräldrar, släktingar och vänner. Det är inte så konstigt då att den uppväxande generationen, kanske också i våra församlingar, känner en viss skepticism. Något som också livligt underblåses, inte minst genom veckopressens glorifierande av kändisars ständiga partnerbyten. Varför gifta sig? Det verkar ju vara ett högst osäkert vågspel. En del menar till och med att äktenskapet är någonting onödigt ont som man egentligen borde befria samhället ifrån. Meningslöst, menar man, att ge dessa löjliga löften om livslång trohet. Men att ifrågasätta äktenskapet innebär samtidigt att man ifrågasätter Guds godhet och vishet. Han som har instiftat äktenskapet, han gjorde det inte för att göra livet surt för oss, inte för att begränsa vår lycka och frihet, utan äktenskapet är ett uttryck för Guds godhet, för hans vishet, för att han vill oss väl. Ja, det är i sin sammansättning och funktion bärare av djupa andliga sanningar och används både i gamla och nya testamentet som en illustration på förhållandet mellan Gud och hans folk. Gud tecknar sig gärna som den äkte, trofaste mannen som gläder sig över sin älskade hustru, hans folk. Och vi som kristna borde därför med stor respekt och nyfikenhet och öppenhet och förväntan och intresse sträva efter att lära känna äktenskapets innersta väsen, i vetskap om att vi därigenom också kommer att känna Gud bättre och mera förstå denna underbara hemlighet som är resultatet av Kristi försonargärning, nämligen att vi har blivit trolovade med Kristus och har det ofattbara privilegiet att få kallas Kristi brud. Låt oss se hur denna universums märkligaste romans tog sin begynnelse. Och då får vi gå till första Mosebok, där allting börjar. I de första 25 verserna läser vi om hur Gud på ett mäktigt och majestätiskt sätt genom sitt blotta ord frambringar skapelsens olika delar. Gud säger och det blir som han säger. Ljuset, fästet, himlakropparna, växtliv, djurliv står där som ett resultat av att Gud sa det varde eller frambringe. Men spänningen stiger för varje skapelseakt i det att vi undrar vad som är syftet med allt detta. För det verkar som att Gud bara håller på att sätta i ordning en scen, så att säga. Precis som när man smyckat en kyrka och alla bröllopsgästerna och sångarna och musikerna och blommorna och utsmyckningen är på plats. Och nu väntar bara alla med stor spänning på att dörrarna ska öppnas och brudparet träda in. Så föregås hela skapelsen liksom av denna förberedelse först. Och innan dörrarna öppnas så försiggår ett viskande samtal inom gudomen själv. En överenskommelse. Nu när allt detta är klart, låt oss nu göra människan till vår avbild. Låt oss göra dem till man och kvinna. Och så öppnas dörrarna för det första brudparet i historien att träda in på scenen. Människan skapas i en unik akt av Gud. Inte längre genom ett opersonligt varde människan, utan Gud gör människan. Inte efter sin art, som växterna och djuren efter sina arter, utan efter vad som fanns hos Gud. Till Guds avbild mönstrades hon. Till man och kvinna skapades det. Gud är ande och kan inte könsbestämmas. Men det är Gud som har planerat och skapat olikheten mellan man och kvinna. Både det manliga och det kvinnliga har sitt ursprung i Guds tanke. Och Gud har planerat det så att man och kvinna skulle känna sig ofullständiga utan varandra. Ett ömsesidigt beroendeförhållande alltså, planerat av Gud. I kapitel 2 möter vi ingen ny skapelseberättelse, men väl en mer detaljerad beskrivning av hur mannen och kvinnan skapades. Mannen, vers 7, danas, formas av jordens stoft. Samma verb som används som krukmakaren i Jeremia 18. Gud arbetar som en konstnär när han bygger mannen och formar mannens kropp. Dessutom inandar Gud sin livsande i människan. Och så förenas i människan både det materiella och det icke-materiella. Och så läser man vidare, sökande efter kvinnan också. Jag tror att Gud hade bestämda avsikter med att något fördröja kvinnans skapelse. Dels för att mannen skulle inse sitt behov av någonting mer. Och senare förstärkas då i sin tacksamhet till Gud över en sådan skapelse som kvinnan innebar. Ja, helt enkelt för att han skulle förstå att ta emot henne som en direkt gåva från Gud. Herren Gud sa, det är inte gott för mannen att vara ensam. Gud visste med vilka behov han hade skapat mannen. Och han tillåter nu mannen att uppleva denna sin ensamhet av att inte vara sig själv nog. Senare i historien har en del män kommit att tro det trots allt. Att det faktiskt var någonting mycket avgörande som fattades honom. Även om han inte riktigt visste vad det var. Eller hur det skulle se ut. Han bara kände en tomhet. Mitt i en fulländad skapelse upplevde han en ensamhet. Lägg märke till att mannen var skapad med behov som inte var avsedda att bli mötta av Gud. Vi som människor är skapade till sociala varelser, med behov av gemenskap med andra människor, alltså inte bara med behov av gemenskap med Gud. Mannen och kvinnan skapades med vissa behov som också endast kunde mötas av det motsatta könet. Gud visste precis vad han skulle göra. Och så vidtar historiens första narkos och operativa ingrepp. Kvinnan är ingenting som mannen skulle kunna skapa åt sig själv. Han är helt väck nu. Det är ett verk från Gud från början till slut. Och för att riktigt markera att hon är av samma slag som mannen, bygger han kvinnan av ett ben från mannens sida. Verbet bygga används för att Guds skapande av kvinnan innebar att det fanns i Guds tanke en genomtänkt plan med hur kvinnan skulle konstrueras, hela tiden med mannens behov i åtanke, att göra, som det står, en sådan som mannen behövde. Och vilket mästerverk! Detta är skapelsens krona, klimax på allt annat som Gud hade gjort. Vad vacker kvinnan är! Så underbart skön. Och så fruktansvärt tragiskt att synden och Satans hantlangare i så stor utsträckning har lagt beslag på och exploaterat detta Guds mästerverk, så att kvinnokroppen idag snarare fyller oss med skam och skuld än med tacksamhet och glädje. Så förvridet allting har blivit. Och så mycket det finns för äktenskapet att återupprätta. Titta på Adams reaktion i vers 23. Gud väcker upp honom ur narkosen. Adam, jag har en överraskning för dig. Och han gnuggar sömnen ur ögonen. Och han gnuggar och han gnuggar. Han kan inte tro vad det är han tycker sig se. Utan något omslagspapper för Gud fram denna present till Adam, det vackraste han någonsin hade sett, det fullbordade verket. Vilken stund detta var. Mannen rusar upp på sina fötter och genast inser han tydligen att denna skapelse är hans fullständiga motsvarighet. Full av förtjusning ger han henne ett namn med hjälp av en lek med ord som markerar att han förstår att hon är hans jämlike, av samma slag som honom. Hon är av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta Maninna, till av man, till av man är hon tagen. Och ordet Maninna uttrycker ju likhet och samhörighet. Hon är en sån som jag, fast ändå olik. Hon är precis vad jag behöver, vad jag egentligen längtade efter, utan att förstå det. Vilken fulländad gåva. Och jag kan nästan se hur Adam i förundran och förtjusning vänder sig till Gud med orden: hur kunde du veta att det var precis en sån som jag ville ha? Omvänt var det naturligtvis så att kvinnan i mannen fann sin fullständiga motsvarighet och komplement. Utgångsmaterialet för kvinnans skapelse har ju ofta varit föremål för både skämt och förakt, men bär också det i sig en djup och viktig sanning. Hon skapades inte från någonting, från mannens huvud, så att hon skulle kunna säga vara honom överlägsen. Inte heller från hans fötter, för att hon skulle kunna säga vara underlägsen. Men från hans sida, för att markera att hon skulle vara hans jämlike, hans medvandrerska genom livet. Det är i detta sammanhanget som Bibeln ger oss äktenskapets instiftande. Det är här som skaparen av man och kvinna lägger fast de principer som ska gälla i alla tider och för alla människor när det gäller samlevnaden mellan man och kvinna. Det har med själva skapelseordningen att göra. Tre verb i vers 24 hjälper oss att förstå innebörden. För det första, en man ska överge sin far och sin mor. Det betyder inte att han lämnar dem i sticket, att han struntar i dem, klipper kontakten med dem. Nej, nej. Det avser den offentliga aspekten av ett äktenskapsingående, den lagliga sidan. Och i en tid av ökade samboförhållanden vill vi lyfta fram Guds klara ord om att två människors givande till varandra aldrig är en privat angelägenhet. Äktenskapet, det faktum att man och kvinna förenas, är i Guds ögon så stor och så viktig händelse att det kräver samhällets och den närmaste omgivningens respekt, erkännande och bekräftande. Det måste på något sätt konstitueras att dessa två hör ihop och att de därmed bryter upp från sitt tidigare familjesammanhang. Man kan inte säga att man är gift inför Gud om man inte är villig att också göra det klart, tillkännage det för människor och samhälle enligt de lagar som gäller. Bibeln uppmanar oss att underordna samhällets lagar. Utifrån Bibelns synpunkt handlar äktenskapet om oförbehållsam och tveklös överlåtelse, där ingenting finns som behöver döljas eller smygas med. Det är ofrånkomligt så att ett samboförhållande uppfattas som någon slags hemlig vägran att reservationslöst ge sig till varandra. Man vill liksom pröva lite grann kanske och se om det håller och ha en bakdörr på glänt om det skulle knipa. Men då inser man inte kärlekens höga natur, som är att ge bestående trygghet. Lika lite som det går att leva som kristen i hemlighet, det vill säga att inte vilja ge offentlighet åt sin relation med Kristus, lika lite är det meningen att föreningen mellan man och kvinna skulle vara avsedd att hållas på något sätt i hemlighet. Äktenskapets höga syften att illustrera förhållandet mellan Kristus och församlingen kan aldrig förverkligas i ett samboförhållande. Lyssna till den stora kärleken. Kristus har reservationslöst givit sig själv för oss. Ingen reträttväg höll han öppen. Och den frälsning han har skänkt åt oss, som innebär att vi står i ett evigt förbund med honom, det var ingen frälsning på prov. Han har lovat att bevara oss. Han har lovat att ställa oss fram inför sig i fröjd, heliga och ostraffliga. Han har bestämt att församlingen ska vara hans brud. Och han är stolt över oss. Och vi behöver aldrig frukta att han ska ångra sig och börja snegla på någon annan istället. Brudens pris är redan betalt. Och vi är dyrbara i hans ögon. Gud vill att äktenskapet ska illustrera denna sanning. Det finns många bibliska exempel på det som jag nu inte hinner ta upp. Det andra verbet, hålla sig till. Tänk bara på Ruts bok. Tänk på jungfru Maria. Förhållandet där. Det andra verbet, hålla sig till, betyder en permanent monogam gemenskap. Alltså en man, en kvinna för livet. Det betonar den personliga sidan av förbundet. Att man ger varandra löften om, man beslutar sig för att bli varandra trogna. Verbet är mycket starkt. Det används i andra sammanhang om att hålla sig till Herren. Och det är ju tänkt att vara ett permanent, pågående förhållande. Så är dock äktenskapet. Att hålla på att hålla sig till. Vi kan tycka att det inte står i mänsklig makt att ge sådana löften. Men det behagar Gud. Han är beredd att välsigna det. Gud älskar nämligen trohet. Gud är en trofast Gud. Han vill också att äktenskapet ska kännetecknas av trohet och trofasthet. Nu vet vi att synden har orsakat störningar på alla livsområden, inklusive det äktenskapliga. Ja, det var ju så att syndafallet medförde störningar inte bara mellan människa och Gud. Utan genast på syndafallets dag ser vi att någonting mycket tragiskt också har inträffat i relationen mellan man och kvinna. Så att när Gud ställer mannen mot väggen och frågar vad han har gjort, så är mannen redo att genast lägga skulden på kvinnan. Kvinnan som du gav mig, hon. Och så skyller han ifrån sig på sin fru. Ja, indirekt på Gud själv, kvinnan som du gav mig. Och sedan har historien varit fylld av sådana här konflikter mellan man och kvinna. Ett arbete återstår. Men Guds plan återstår också. Även om man vet vilken natur vi har. Och även om man vet vilka frestelser vi har att kämpa med. Vad vill Gud? Säger profeten Malaki. Jo, han vill ha ett gudaktigt släkte. Det vill säga ett släkte som kännetecknas av vem och hurudan Gud är. Och det ska slå igenom också i äktenskapet. Tag er därför tillvara, säger Herren, så att ingen blir trolös mot sin ungdomshustru. Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger Herren Israels Gud. Vi vet att skilsmässor ibland tycks oundvikliga. Men det innebär alltid en tragedi, en stor smärta och en sorg. En sorg som Gud själv sörjer över. En sorg som jag också tror att församlingen måste uppmärksamma. De vars äktenskap har misslyckats och som genomgått detta trauma får inte isoleras. De måste få känna att vi delar deras smärta och att de i församlingen kan finna en barmhärtighet trots allt och en värme också för dem, om det någonsin ska finnas chans för att deras sår ska kunna helas. Den församling som inte aktivt värnar om sina medlemmars äktenskap bör heller inte vara för snar att döma när det har gått snett. Vi bör ständigt arbeta för upprättelse och försoning mellan makar som har kris. Men vi bör också vara beredda att bevisa barmhärtighet när vi tvingas erkänna att våra ansträngningar inte har räckt till. Imorgon kan det vara din och min tur att av olika skäl stå i behov av barmhärtiga syskons behandling. Troheten mot din man, mot din hustru, kommer ständigt att prövas. Hur lyckligt ett äktenskap tycks vara just nu. Och det måste prövas för att bekräftas. Trolöshet behöver inte innebära lösaktighet. Det är fråga om en attityd, en hållning, som du kommunicerar till din omgivning genom ditt sätt att vara. Vara mot andra kvinnor respektive mot andra män. Och det är framförallt detta som 1 Timoteus 3 talar om när han räknar upp det som ska känneteckna en andlig ledare. Högst upp på listan står: han ska vara en enda kvinnas man. Nya översättningen har det visserligen gift bara en gång, men det är en tolkning. Grundtexten säger en enda kvinnas man. Och vad Paulus minst menar, det är att en församlingsledare ska kännetecknas av trohet mot sin hustru. Han ska inte vara känd för att vara en flörtare. I sitt beteende och i sitt sätt att tala ska han inte ge utrymme för något som kan tolkas dubbelt eller ge baktankar eller misstankar. Till yngre kvinnor står det: skulle unge Timoteus uppträda som till en syster, till systra. Man flörtar inte med sin syster, du vet. Han får inte ge sken av att ha någon baktanke. Inget spel ska pågå. Både män och kvinnor ska kunna känna sig trygga i hans omgivning genom att de ser att han beter sig på ett trofast sätt mot sin hustru. Hon skulle faktiskt kunna vara med och se allt det han gör och säger mot andra kvinnor. Omvänt skulle din man kunna vara med och se och höra allt det du gör i relationen till andra män. Det ligger en oerhörd välsignelse i troheten. Och vi skapar ett gott rykte för oss själva, ett gott namn. Och vi skapar en trygghet och en stabilitet i församlingen om vi eftersträvar detta. Jobb uttrycker beslutsamheten att vara sin hustru trogen med orden: ett förbund slöt jag med mina ögon. Aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Han hade gjort upp ett förbund med sina ögon. Han visste var det började, nämligen. Han kom överens med ögonen. Gud är trogen sitt förbund. Han vill att vi ska vara trogna våra. Och han är beredd att välsigna troheten. Det tredje verbet: bli ett kött. Ja, det avser naturligtvis den fysiska föreningen, som nu bekräftar den enhet som ingåtts genom de bådas överlåtelse till varandra. Det är därför som den sexuella föreningen blir så felplacerad utanför äktenskapet. Eftersom den är tänkt vid varje tillfälle att bekräfta en enhet som redan finns. Det handlar nämligen inte bara om två människor som delar varandras kroppar. Det handlar om två människor som har beslutat att överlåta sig till varandra i en livslång gemenskap. Det handlar inte bara om ett delande av kropparna då. Det handlar om att man är beredd att dela allt. Sina tankar, sina innersta känslor, motgångar, medgångar, önskningar, drömmar,
ägodelar, framtiden.
När två människor har förenats med varandra har de delat en hemlighet som är ämnad att bara vara deras och att behålla den livet ut. Människans sexualitet behöver äktenskapet för att äga den trygghet som det behöver att utvecklas och för att ge utrymme för de barn som kan komma att födas, för att ge trygghet och ramar för barnen. Äktenskapet behöver makarnas sexualitet å andra sidan för att ständigt bekräftas och för att vara ett sammanhållande band och en påminnelse om enheten i det förbund som de har slutit med varandra och är ämnade att leva i. Den kristna synen på sexualitet är mycket vidare och större än alla andra uppfattningar. Ibland anklagas vi för att vara så trångsynta som kristna, men mina vänner, vi har en mycket, mycket större syn på denna Guds gåva än någon annan uppfattning. Bibeln sätter nämligen in sexualiteten i ett sammanhang som innefattar hela människan, hela personligheten, inte bara den fysiska delen en lördagkväll, utan det innefattar både hennes kropp, också det emotionella livet, hennes psykologiska liv, hennes sociala liv, hennes etiska liv, hennes andliga liv. Allt inbegrips. Och det är en del i denna storhet som människan utgör. Sexualiteten kan därför bara vara en del i och symbolisera den totala överlåtelsen. Den kan aldrig skapa den. Om ett par makars vardag vittnar om att man inte är överlåtna till varandra, man talar inte med varandra. Det värsta en man kan göra mot sin hustru till exempel är att inte tala med henne. Man betjänar inte varandra. Det syns inte på dem att de samarbetar och är vänner. Då blir också den sexuella akten totalt felplacerad och hycklande. Den står inte för vad den är tänkt att uttrycka. Och det kommer i längden inte att hålla. Samtidigt markerar och betonar Nya testamentet vikten i att samlivet fungerar. Första Korinthierbrevet 7. Att båda makar har förpliktelser mot varandra som man inte har rätt att undandra sig när man nu är ett. När kropparna tillhör varandra. Gud har behag till att vi njuter också av dessa gåvor. Till den unge mannen säger Ordspråksboken 5:18: din brunn må vara välsignad, och av din ungdoms hustru må det hämta din glädje. Hon den behagliga gasellen, hennes bröst må alltid förnöja dig, och i hennes kärlek må du ständigt finna din lust. Höga visan talar ett så tydligt språk i sin lovsång till den fysiska aspekten av kärleken mellan man och kvinna att många har varit generade över att en sådan bok finns med i Bibeln. Men den visar på det upphöjda och det rena i det som Gud har skapat. Och vi som kristna borde vara de första att med tacksamhet erkänna och prisa honom för hans gåvor till oss. Jag brukar rekommendera inte minst nygifta par att läsa högt ur Höga visan för varandra. Bruden och brudgummen. Mannen tar brudgummens avsnitt, hustrun tar brudens avsnitt. Och så sätter de sig mitt emot varandra och så börjar de läsa. Och det kan faktiskt vara ganska festligt att från sin man få höra orden: vad du är skön, min älskade. Vad du är skön. Dina ögon är duvor när de skymtar fram genom din slöja. Ditt hår är likt en jord av getter som strömmar ner från Gileads berg. Dina tänder liknar en höj, en jord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet. Ett rosenrött snöre är dina läppar, och vacker är din mund. Likt brustet granatäpple är din kind, och så vidare. Det kan väl inte vara fel att använda Guds ord för att få lite fart på vokabulären när det gäller att visa varandra uppskattning och ge varandra komplimanger. Vi är allt för dåliga på det här. Det har faktiskt hänt, ska jag tala om för er, att makar vars förhållande har varit fruset och kallt och dött fått tillbaka sina känslor genom att läsa Höga visan högt för varandra. Ja, det är ingen teknik som är given, men Bibeln visar här på det legitima i att uppskatta varandra
och tala om för varandra vad man känner för varandra. Och att det är riktigt och nödvändigt att man gör det för att hålla kärleken levande. Gärna med poesins språk, om också inte med den hebreiska poesins bildspråk. Har du försökt att skriva en dikt till din fru någon gång? Gör det. Hon är värd det. Det behöver inte rimma så det är förfärligt fint. Bara du talar om för henne en del saker som du uppskattar henne för. Annars kan det hända att någon annan i din omgivning gör det. Äktenskapet är ingenting man har rott i hamn den dag man gifter sig. Det är inget mål i sig själv. Det är en resa, eller ännu bättre ett äventyr som man ger sig ut på. Och det är upp till makarna själva att bestämma spänningen och tjusningen i det äventyret. Det fordrar faktiskt en hel del finess, finkänslighet och talang och kreativitet och humor för att lyckas bra och för att hålla tristessen på avstånd. Annars kan det bli som en eld som, om man inte tillför den nytt bränsle, snart har gått över i en död askhög. Vet du att det är lika viktigt att hålla äktenskapet levande som att hålla ditt andliga liv levande? För det är en del av din tjänst för Gud. Gud vill att ditt äktenskap ska predika. Och äktenskapets vård är livsviktigt också för församlingens välbefinnande. Det är din högsta kallelse som gift att vårda dig om ditt äktenskap för att också det ska komma församlingen till godo. Att gifta sig är ett heltidsjobb, en livslång kallelse, ett arbete man ger sig in i. Och det gäller att ge det en så bra start som möjligt, att verkligen ge tid för varandra. Det förstod Gud, och den Gud som instiftade äktenskapet gav ett mycket klokt bud till sitt folk en gång i Gamla testamentet. Lyssna till de fantastiska orden från 5 Mosebok 24. Om en man nyligen har tagit sig hustru behöver han inte gå ut i krigstjänst. Ej heller må någon annan tjänstgöring åläggas honom. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja sin hustru. Halleluja. Tänk om vår svenska riksdag kunde fatta ett lika klokt beslut. Det skulle bespara vårt land många skilsmässor. Tänk dig att få ledigt ett helt år från jobbet för att vara hemma och glädja sin fru. Ja, vad skulle du göra då förresten? Vet du det? Det är bäst att ta reda på det. Vad hon blir glad för att du gör. För din kallelse är faktiskt att hålla på att glädja din hustru, vare sig du har ledigt från jobbet eller inte. Ta varandra aldrig för givna. Den stund börjar man förlora det man har. Fortsätt att uppvakta varandra och visa varandra uppskattning. Först väljer man den man älskar, sen älskar man den man har valt. Det största problemet är inte att hitta den rätte, det är att utvecklas till att bli den rätte. Och det handlar inte bara om känslor, det handlar lika mycket om beslut, attityd, förhållningssätt. En kärlek som tar sig uttryck i handling. Även om inte alltid känslorna är för handen, för det kommer de faktiskt inte att vara. Under försommaren här så har jag många gånger hört talgoxehannen sjunga för sin hona. Vet du vad han sjunger? Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och honan svarar, det visade, det visade, det visade. Och att vara gift, det innebär att ständigt ha förmånen att ställas inför denna utmaning, att dagligen få bevisa i handling den kärlek som finns och som man har lovat varandra att hålla levande och bära. Och vet du vad Paulus säger? Det är en del av att vara fylld av den helige ande. Jag brukar rekommendera nygifta par att varje år på bröllopsdagen, som jag förutsätter att de träffas, för det första kommer ihåg, och träffas på, tillbringar ensamma åtminstone en stund av den, ser varandra djupt in i ögonen och upprepar vigsellöftena för varandra. Det tvingar till eftertanke. Man tvingas stämma av tillsammans och se om man verkligen är på rätt kurs eller om det har kommit in någonting som behöver bearbetas. Jo, i Efesierbrevet 5 så står det om andens uppfyllelse, att vara fylld av den heliga ande, att vi ska hålla på att uppfyllas. Och genast i sammanhanget så övergår han att tala om äktenskapet. Att du älskar din hustru och gör väl mot henne är nämligen ett mycket större bevis för att du är fylld med den heliga ande än att du talar i tungor eller profeterar. Genom att makar betjänar varandra kommer äktenskapet att uttrycka den hemlighet som råder mellan Kristus och församlingen. Vilken predikan! Vilken predikan! Mannen är aldrig uppmanad att överordna sig sin hustru, utan endast att vara hennes älskare. Och det har med hela hemmatmosfären att göra. Det bästa du kan göra för dina barn är att älska din hustru, älska din man. Charlotte Bühler, en känd barnpsykolog, har sagt att ett barns egentliga hem, det är föräldrarnas förhållande till varandra. Så om du vill dig själv väl, älska din hustru, precis som Kristus, församlingen som är hans kropp. Till sist vill jag uppmärksamma er på 1 Petrus 3 och 7. Där återigen riktas en uppmaning till männen. Och jag talar med frimodighet till männen här idag, eftersom jag då också själv direkt kan ta åt mig. Ni män, lev förståndigt tillsammans med era hustrur. Lev med, det betyder att tillbringa tid med. Av yrkeskarriär, om yrkeskarriären håller på att ta dig bort ifrån detta ansvar, så är du på väg bort från Guds vilja med dig och ditt äktenskap. Äktenskapets höga syften är att kamratskap och vänskap ska odlas mellan makarna. Men ibland är det tyvärr så att barnen kommer och det blir det enda som man har gemensamt. Och den dag efter 15-20 år så där, då barnen börjar flyga ut ur boet, så står plötsligt två medelålders människor såsom främlingar för varandra och undrar, vem är du egentligen? Och man har ingenting gemensamt som nu ska fortsätta att hålla dem samman resten av livet. Och därför så har skilsmässostatistiken kommit att stå så högt just för medelålders par. Ta med henne ut, bjud ut henne på en restaurang, gör någonting roligt, planera in dig i förväg. Åk bort tillsammans. Också barnen behöver semester från sina föräldrar. Vad Petrus ytterligare säger är att mannens liv tillsammans med hans hustru ska präglas av känslighet för henne som kvinna. Lev förståndigt tillsammans med era hustrur. Och att leva förståndigt med hustrun, det innebär att vara känslig för hennes behov. Kom ihåg att hon är det svagare kärlet, inte psykiskt, psykologiskt avseende, rent fysiskt. Mannen måste vara medveten om sin hustrus sätt att reagera rent fysiskt och psykiskt. Den hormonella förändringen äger rum till exempel då varje månad, som kan medföra starka känslosvängningar, både depressionellt och överkänslighet. En förståndig man är känslig för sådant. En amerikansk undersökning har visat att främsta orsaken till gifta kvinnors depression är att deras män har försummat att visa dem uppskattning och uppmärksamhet och förståelse. Känslomässig tillgivenhet. Vi borde skämmas. Hemma har jag haft min fru i de tio första åren. Och jag var bara hemma några dagar ibland för att förstå vilken otrolig arbetssituation en hemmafru står i. Mat måste lagas, inköp måste göras, kläder måste lagas. Hur mycket man än tvättar så är högen av lortiga kläder ändå lika stor. Hur mycket man stryker så ligger ständigt kläder och väntar på strykning. Blöjor måste bytas, ungar måste snytas, ögon måste torkas. Bostad måste städas, nästa dag igen, städas igen. Morgonen har sina bestyr, middagen har sina bestyr, eftermiddagen har sina bestyr, kvällen har sina bestyr. Det kan i längden bli ganska enahanda otacksamt. Barnen är krävande och förstår inte alltid att uppskatta den omsorg de är föremål för. Hela dagen går och ingen vuxen att tala med, och sen kommer mannen hem utan att visa minsta tecken på att förstå hur hennes dag har varit, utan istället förvänta sig att de också ska möta hans behov. Ja, min fru och många fruar har hållit på det här sättet. En otrolig arbetsinsats, utan betalning, utan några ATP-poäng och utan att bli tillgodoräknade några tjänstgöringsår. Det borde åtminstone vara vår plikt att verkligen visa dem uppskattning och erkänna deras stora arbetsinsats. Visa henne aktning, säger Petrus. Ära henne. Tala väl om henne inför dina barn. Eller hör till dem som till och med kan säga nedlåtande saker om din fru i andras närvaro. Det finns ingenting mer destruktivt eller fegt. Att ära sin fru betyder att vara rädd om hennes rykte. Att vara artig mot henne. Öppna bildörren, gör du det? Det är bara att gå runt och göra det. Ska bli kul att se efter mötena här på Nyhem. Därför säger Petrus, hon är din medarvinge i Kristus. Hon är inte bara din hustru, hon är också din syster. Och därför värd din respekt. Medarvinge till samma nåd. Respektera din hustru. Om det här fungerar, Och om det inte fungerar, så har det andliga konsekvenser som är av sådan art att det har påverkan på hela församlingslivet. För det står att om ni gör det här positiva som nu och jag har sagt, så säger Petrus, så ska ingenting stå i vägen för era böner. Men det går inte att bedja högt och frimodigt i församlingen och sedan skälla ut sin fru i bilen på vägen hem. Det går inte. De bönerna är inte hörda. Gud är inte imponerad hur mycket du än beder, om du inte lever i öppenhet, harmoni och kärlek till din hustru, den gåva över alla gåvor som han har givit dig i det här livet. Men tänk, vad skulle hända om männen, de gifta männen i en församling, samlades och sa till varandra, låt oss gå in för att visa våra fruar uppskattning. Låt oss göra all ansträngning för att uppvakta dem. Att visa att de betyder mycket för oss. Att överraska dem med presenter då och då. Och undanröja allt som skulle kunna ligga i vägen. Och sedan samlas för att bedja. Och vet att nu ligger ingenting i vägen för våra böner. Vilken frimodighet dessa män skulle kunna ha i bönen. Och hur skulle det inte kunna påverka församlingens verksamhet? Kanske det är detta som gör att väckelsen ännu dröjer. Vi har inte rett upp våra egna äktenskap. Många sitter här med bitterhet, med konflikter, med spänningar, med skam, med besvikelse. Låt inte paniken gripa dig. Tro inte att ditt äktenskap är sämre än andra. Du är här därför att Gud tror på ditt äktenskap. Och Gud vill att det ska fungera. Det bästa sättet är att återvända till Kristus. Att försonas i hans namn. Att kunna säga förlåt både till honom och till varandra. Och tro att han är beredd att välsigna er fortsatta vandring genom livet tillsammans. Till er egen lycka och glädje. Till omgivningens glädje. Men inte minst för församlingens lycka och glädje och församlingens framtid. Gud vill detta. Gud vill helande och välsignelse över ditt äktenskap. Amen. Herre, jag ber att om det är någon här som känt sig ledsen i många år därför att det var så tyst mellan henne och hennes man. Jag ber att det idag ska uppstå nytt hopp, Herre. Jag ber att ditt ord som vi här har lyssnat till ska öppna frusna hjärtan, ge liv åt svala, kylslagda förhållanden. Vi tror att detta är oerhört viktigt, inte bara för församlingen utan för hela vårt land, Herre. Att vi får äktenskap som ger uttryck för att vi tror på detta. Vi arbetar med detta och vi vill bli lyckliga tillsammans. För våra ungdomars skull, o Gud, giv att vi kan gå före med gott exempel. Och inge hopp att det är värt att satsa på denna höga institution, på det förbund som du vill att vi sluter med varandra i kärlek. Välsigna denna skara, Herre. Välsigna dem som just nu upplever sår. Dem som har bitterhet och besvikelse och är nästan tänkt att skilja sig. Jag ber att du just nu ska tala tröstens ord, Herre. Påminna dem att du är kärlekens Gud som har menat detta äktenskap en gång och som är beredd att gå in och upprätta och hela och försona och ge makarna tillbaka till varandra med en förnyad kärlek som de aldrig hade förstått kunde finnas där. Du är undrens Gud och du kan också göra under i äktenskap. Lovat vare ditt namn. Amen.